Hej och välkomna till Lille Lördag. Här sitter jag och Anita undrar om vi känner varandra. Anita tyckte jag gjorde ett sånt sunkigt intro så jag fick göra om det.
Livet och kärlekens tecken. Vad är det här för podd? Är det så här hitta dig själv-podden?
Ja, jag kanske behöver hitta mig själv.
Ja, jag tror att du är vilse i pannkakan.
Jag har kommit till en insikt när jag gick hit i morse.
Vadå?
Nej, men jag tänkte så här. Vi har pratat om det här innan. Nu kanske det ena inte har med andra att göra, men det är ju faktiskt så här. Så fort jag planerar någonting som handlar om mig själv, typ en fest, jag firar mig själv, då blir jag på smällen. Eller så är det något annat som kommer i vägen. Är det så här att om man inte liksom riktigt har funnit sig själv och kanske inte älskar sig själv alltid, då känns det ju jävligt långt bort att man ska fira sig själv. Jag kanske någonstans inte tycker att jag är värd en fest. För jag, min vana trogen, som jag är väldigt liten i medberoendestecken och jada jada, så är ju min liksom, min toppgren är ju att älska.
Ja.
Och det är därför jag har så många barn. Jag vill ju bara älska mer. Det finns ingen som kan älska så mycket som jag kan.
Nej, ingen kan älska så mycket som
jag.
Nej,
ingen kan älska som jag.
Precis.
Men då handlar det lite om så här, om någon då ska älska hela vägen tillbaka. De få som har försökt har ju lämnats av mig.
Har du lämnat?
Jag har lämnat de som kanske har försökt älska mig väldigt, väldigt mycket mer än vad jag har.
Som exempel?
Ja, men man kan inte nämna några namn.
Nej, men kan du säga, är det vänner eller är det pojkvänner? Eller?
Nej, inte vänner.
Det blir väldigt luddigt här, tycker jag.
Ja, men allting är lite luddigt, men det jag menar är att jag hela tiden har så mycket fullt upp med att älska. Så när någon ska göra någonting för mig eller älska mig tillbaka så blir det väldigt märkligt. Känner jag. Som när ni gjorde till exempel den där baby shower.
Ja.
Som jag, inte för att säga, nu vill inte jag ta ner, det var ju helt underbart. Men jag blev ju oproportionerligt glad faktiskt.
Ja, du har ju levt på den här baby showern som att det var liksom den största dagen i ditt liv.
Ja.
Blev du så glad som Marie Fredriksson?
Ja, eller liksom mer så här, va? Är det jag nu? Och sen så, det här låter ju så himla liksom, vad ska man säga, orättvis, för det finns ju väldigt många människor som gör väldigt mycket för mig hela tiden.
Mm.
Ja, ni vet vilka ni är, eller det är ni alla.
Men det är väl alla dina vänner, ja, skulle jag säga.
Ja, men jag tänker kanske de här lite mer bombastiska grejerna.
Ja.
Som en sån överraskning som det var. Jag säger att jag hela tiden inte vill ha kontroller, men just för såna grejer så tycker jag att i vanliga fall är det jag som vill fixa såna grejer.
Ja, ja.
Överraskningsfester och roliga grejer. Det blev bara väldigt, jag blev bara oväntat liksom rörd.
Ja, men gud vad kul. Jag har ju bara blivit överraskad en gång i mitt liv, och det är på en möhippa. Ja. Nej, när jag fyllde 25 också.
Jaha.
Och då blev jag också så här oproportionerligt glad. Mm. Alltså så fruktansvärt glad. Jag var helt knockad. Det var så oväntat och det var så fint gjort och sådär. Sen var det min möhippa. Jag vet inte, då hade jag ett mycket större kontrollbehov på något sätt. Men blev också så extremt oväntat glad på kvällen. Det var en så här fantastisk middag och liksom folk hade verkligen ansträngt sig 180 liksom. Min kompis Rami, som numera tyvärr inte är i livet, han hade liksom en jättestor middag med alla mina kompisar hemma hos sig. Och dukat upp och hade catering hemma. Alltså det var helt fantastiskt. Ja.
Men jag tänker, den överraskningsfesten som jag gjorde för Mattias, han visste att jag skulle överraska honom, för han klarar inte av för mycket liksom stress. Nej. När det gäller överraskning. Och det tycker jag, det kan man respektera. Det är ganska många som känner så. Men då lite, jag har ju analyserat lite att hans förklaring och även min ex-snubbes förklaring är att de tror att jag liksom fylls på så mycket av allt från liksom shower till vänner till Instagram till allt vad det nu är. Att jag inte har samma behov. Det är ju en sån jävla dålig omskrivning, så jag vet inte ens varför jag nämner det. Förstår du vad jag menar? Och då någonstans under medvetet kanske de blir lite avundsjuka.
Ja, men jag skrev någonting i boken som aldrig kom med faktiskt, vilket jag tycker är extremt viktigt. För att jag upplever mig själv som en person, om man nu skulle se på mig som en ballong, så jag är alltid halvfylld. Man behöver inte spruta i så mycket luft för att så här, fylla ut mig. Nej, jag är inte pyst. Liksom. Jag är inte tom på något sätt.
Du är inte smolket i bägaren.
Nej, under tiden vissa personer är vad heter det, jättetomma och måste ha mycket luft i sig för att så här, må bra och verka och näras. Liksom. Så jag är ganska tacksam. Jag är ganska lätt, easy to please.
Men,
och hur är du då, om du skulle prata om dig som en ballong?
Jo, men det slog mig så himla mycket när vi hade haft... Nej, jag hade haft den här överraskningsbabyshowen för Sanna.
Ja.
Nu blev ju den lite mer extrem.
Ja.
Ja, men jag och Sanna har en gemensam vän. Det är en av hennes bästa kompisar och en jättegod vän till mig. Och även redan under planeringen när jag hörde av mig till henne så sa hon så här, men det här är helt otroligt. Och sen så bara var det som plussning på det till slutet. Men gud, det är klart man gör det. Hon är ju liksom en av mina bästa vänner. Och då var man bara såhär, men det är ändå så fantastiskt. Förstår du hur glad hon kommer bli? Så här har aldrig någon gjort för mig. Det har alltid varit min högsta dröm.
Åh.
Och jag var så här: okej, då måste vi ordna någonting för henne. Jag tänker att det är så många som aldrig får känna det där.
Min stora dag.
Ja, min stora dag. Och då tänker jag att det har så mycket med saker och ting runt om gör. Det har inte bara med personen. Det har att göra med, har man en karaslov? Kan man barn? Har man möjlighet för ekonomin? Kan man dra i tåtar? Har man kompisar som uppfinningsrika? Har man någon som har hjälpt en mycket? Sanna är en sån som har liksom hjälpt många människor.
Gud, ja.
Liksom. Och då blir det väl också lätt att... Så här, ja, men du förstår vad jag menar. Liksom när du fyller år, det är klart att man vill gå upp och hålla ett tal. För man känner så mycket kärlek.
Mm.
Och det gör väl de flesta, men alla har ju inte förmågan. Jag tänker om en annan jättenära kompis till mig. De gifte sig för några år sedan. Och då sjöng hon en sång till honom.
Ja.
Ja. Och då har hon en fantastisk sångröst. Två, det var i hennes närmiljö, hennes gamla kyrka, hennes vänner och sådär. Då kände man sig trygg. Och så sa han, men han höll inte ens ett tal till mig. Han sa inte ett ord till mig på middag. Och då tänkte jag så här, för han är ju väldigt så här, liksom chantil och liksom, han är ju väldigt, vad ska jag säga, estradör. Så jag blev ändå lite förvånad. Men det handlar ju om så mycket hur trygg man känner sig. Så här, om jag och Mattias skulle gifta oss, han skulle ju aldrig hålla något tal eller något sånt där.
Nej.
Han blir jättestressad över sådana grejer, men han kanske skulle utbringa en skål eller något sånt där. Och det skulle ju också betyda någonting. Men jag tänker att när någon till exempel har skrivit en sång eller gjort en överraskning eller, ja, men som Joel höll ett tal som är helt fantastiskt i din 40-årsfest, det kommer ju du fram till du dör. Ibland när livet är lite tråkigare, ibland när du tänker tillbaka på ditt liv, då kommer du blunda, så kommer du minnas vissa rader och så kommer du fyllas upp av den kärleken.
Alltså jag kollar på de här filmerna, jag spelade in alla tal.
Gjorde du?
Ja, och visst, vad heter det, och liksom massa grejer från festen. Jag kollar på de här filmerna hela tiden, alltså bara fyller på någon typ av så här kärlekskonto. Alltså jag är så här, fortfarande så jävla rörd.
Mm.
Samtidigt så tycker jag att jag kan vara en person som man inte alltså så här, det fanns jättemånga utav mina nära vänner där som borde hållit tal.
Mm, jag fattar.
Och ingen gjorde det.
Nej, det är också märkligt.
Att de så här, nej men hon, att det är svårt att hålla ett tal för mig. Jag tror det är snarare det. Det är väldigt svårt att hålla ett tal för mig.
För att det är lätt att vara lite så här bitsk eller vadå?
Nej, för att så här, dels så tror jag att så här, folk får extrem prestationsångest med mig i rummet. Och sen så tror jag också så här, det är svårt att sammanfatta. Sen kanske man blir nervös för andra personer i publiken.
Där tror jag också att du har liksom
exakt. Viktig... Och det är lite tråkigt.
Det är lite tråkigt, men jag tänker också, det beror också väldigt mycket på hur intim miljön är. Förstår du?
Ja.
När vi hade vår överraskning, eller jag hade min överraskningsfest för Mattias, då var ju vi på Mosebackes matstudio som Johanna Westman har. Och den är liksom som en avlångt litet, med stora fönster ut mot en liten kullerstensgård. Alltså det kändes ju som att stå mitt i familjen och hålla tal. Det blir så väldigt fina, intima tal.
Mm.
Så att jag, det beror väl på så himla, 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 himla mycket. Men jag tror man ska tänka lite på det där att så här... Det känns lite också ibland som att de som egentligen inte behöver ha så himla mycket överraskningsfester, de får kanske mer av sin beskärda del. Och de som ger jävligt mycket till andra hela tiden, de får inte det, för de tar man för givet att de...
Så är det ju. Ja. Så är det ju.
Det är inte snällt.
Det är inte snällt.
Nu känner jag flera stycken som jag känner att jag måste göra någon överraskningsgrej för.
Men du, vi är ju också såna här, och håller, vi håller ju på med grejer hela tiden. Jag tänker till och med ibland på att, så här, att man nästan blir så här jävligt oexklusiv. Att folk bara så här förväntar sig att han kommer en inbjudan från Anna och Anita. Alltså, förstår du?
I
att vi alltid håller på. Hur ska vi göra med våran årliga jullunch, Anna?
Den måste vi ha. Ja. Gud, den måste vi ha. Det är ändå den livsroligaste festen vi har.
Det är ju ändå fruktansvärt kul.
Men kanske överdrev lite. Men det är ju också, jag älskar att kunna ge det. Alltså, nu är det ju mest du som gör när vi har fester. Men den lunchen blev så, den var ju på pappret ingenting. Vi hade gjort några sådana här, hade vi några sådana små lappar vad de skulle hitta på under lunchen.
Ja, och det blir så roligt.
Det var väl inte direkt mer vi gjorde. Vi hade en liten välkomstgrej liksom.
Ja.
Ja, men det är ju så här, när kvinns get together.
Ja, men alltså, alla var ju så episkt fulla. Ja,
det är
så. Alldeles för tidigt. Alltså det var ju så fruktansvärt kul.
Vi har ju pratat om det förut.
Ja.
Men sen att jag direkt skulle på romantisk helg.
Nej, men alltså, hur tänker du? Kan vi prata om din planering? Kan ämna en hel podd åt Ann Söderlunds liksom.
Men det var ju tidsoptimism. Det var ju planerat sedan jätteflera månader tillbaka att vi skulle upp dit på Lucia med massa kompisar.
Men inte hade du räknat med att bli på snusen?
Nej, men det var ju inte meningen.
Men vi pratade ju om det tidigare. Du kan inte gå hem.
Nej,
du kan inte avsluta. Nej. Du har ingen som rycker i din tröja och säger så här, nu är det dags att gå.
Nej.
Du är ju alltid så här, jag kommer ihåg från i somras när du la upp på så här Instastory när du var hemma hos Sigge och Malin på någon sommarfest och alla sov, inklusive Sigge och Malin. Där gick du runt och instagrammade för dig själv och sponkade lite och hade så roligt i eget sällskap.
Nej, men jag vet inte, jag är liksom, när jag väl kommer upp i min liksom livselixir, då är den hög.
Mm.
Den är liksom oväntat hög.
Det är fruktansvärt.
Den är högre än för många andra.
Ja, gud ja.
Mm.
Och i helgen så hade vi våran show.
Mm.
Jag vill bara så understryka att det satt på fullast allvar liksom. Det här lilla rummet tog 200 personer.
Mm.
Och det var 12 tomma stolar.
Mm.
Alltså det var ju verkligen proppis.
Mm. Gud vad det ändå känns mycket. 200 personer i ett rum sådär.
Ja, men jag älskar den här typen av setup. För det blir så jäkla intimt. Kommer du ihåg när vi stod på den här fruktansvärda scenen i Halmstad, alltså 10 meter upp i taket, hårdrockscen. Ljudet funkar inte. Tekniken hade varit jävligt cool innan. Bara, åh gumman, jag rattade bildspelet. Jag bara, är du riktigt säker på det? Kan vi gå igenom det? Han bara, jag har stenkoll. Jag bara, okej, för att vi kör nu. Mm. Om en timme, bara så du vet det. Så if we're gonna do it, we're gonna do it now. Nej, men han hade stenkoll på läget, tyckte han, och sådär. Och sen funkade absolut ingenting. Så där stod vi på en scen och skrek, och en publik som somnade i princip, för de hörde inte ett skit. Jo, men det var väl de på de första två bänkraderna. Och sen gick vi till shotsluckan.
Nej, men alltså grejen är, det som jag tycker är underbart ändå, om vi nu ska vara lite så här episka tillsammans, det är ändå att så många knasiga minnen som just där och då är typ det värsta man har varit med om. Och så går det några månader sen liksom.
Ja, men det är det som är grejen med semester. De bra minnena på semestern, det är ju bara fonden. De här pikarna är i så här knasighet, det var som går fel, att det var stressigt, att det var en jordbävning, bla bla bla. Det är det som ändå så här på något sätt skapar minnet. Det finns en ny sån här
jordbävning, du tar inte i lite, du bara att vi missade bussen, du bara.
Nej, men alltså,
jag tänkte på
Turkiet, alltså så här, den sommaren var ju liksom episk på något helt sjukt sätt. Det var så här, sammanfattade så mycket just då i mitt liv. Men vad var jag skulle säga, men med jordbävning så kom ju väldigt mycket komiska situationer också. Att man sover ute, att det är kris. Och liksom när man har kommit förbi liksom smärtan och sorgen och chocken, då kan man ju faktiskt se det komiska i det. Och det är ju det som ändå blir ett positivt minne.
Att man överlevde.
Ja, men det finns en så här lyckoforskare som säger att det finns två upplevelser som egentligen mäts eller räknas utav en upplevelse. Det här kan man använda om man liksom bygger hotell eller en restaurangupplevelse etc. Och semester. Alltså det här händer hela tiden i alla människors liv. Men det är att du kommer ha en peak-upplevelse någon gång under vistelsen. Introduktionen är absolut viktig, men inte superviktig. För det kan ju hända vad som helst på en semester. Man vet inte, bussen kommer, bla bla bla. Men du är ändå på väg till målet och där ska det vara bra. Så någon gång under den här vistelsen så kommer det komma en peak-upplevelse. Och sen hur avslutet är, det är det som är viktigt.
Mm-hmm.
Så i avslutet,
inledning, liten rolig grej som händer på mitten och sen avslutet är viktigast.
Ja, så att alla går därifrån med liksom en jättepositiv känsla. Då kommer alla vara glada och nöjda. Det kan ju vara en fantastisk middag som börjar hur bra som helst men slutar dåligt. Då kommer den middagen vara färgad av ett dåligt avslut.
Men jag bara gjorde snabbt en överläggning i mitt huvud av alla så här semester, så kom det upp några olika semester, bland annat Andy Laufer.
Nej, men nu är det dags igen. Nej, men alltså.
Ja, men jag nej, kan men inte alltså,
det här, folk tror att det här är stageat, men det är inte det.
Varför skulle det vara stageat?
Nej, men alltså, hur mycket kan du prata om en surfdude som du träffade för 100 år sedan? Hur gammal är du?
Nej, men grejen är att det kom
40 år sedan. 40
nej,
år
men det kom ju tillbaka. Du bad ju att jag skulle få tillbaka minnen.
Nej, det är du som har bett om det. Okej.
Men just det där, den kvällen när vi var liksom lite nykära och vi skulle träffas ner på Kaspern. Hon alltid fick 4 drinkar till priset av en. Och jag var där med mina kompis Pyttan och Malin. Som hade åkt till Gran Canaria själva och hyrt ett radhus sista minuten. Vi var 16 och 15 år.
Det vill säga att det är 40 år sedan.
30 år. Hur som helst så kommer han där och ja, men vi är så kära, vi ska träffas på kväll för han är ju med i tyska landslaget i windsurfing.
Alla vet vem Andy Laufer är som lyssnar på den.
Och sen kommer han och så kommer inte han. Och då tänker jag så här, jag tror idag kanske liksom dagens tjej kanske skulle varit lite mer så, kärlek är kärlek. Eller tändning eller vad man ska
nej,
säga.
Nej, kärlek är kärlek oavsett om det är 1833.
Ja. Och så kommer han inte, du vet, hela kvällen är förstörd. Det är så här, okej. Okay. Och så tänker jag så här, men jag går hem nu. Och då kommer han så här, yrvaken och bara I'm sorry.
I'm sorry, pratar franska helt plötsligt.
Nej, nej. Hur stämmer det? I'm sorry.
Nej, men, I'm sorry, Ann.
Ja, han pratade verkligen
Ann, I'm sorry.
I'm sorry, Ann. Det var ju väldigt lätt. I'm sorry, Ann, I fell asleep. Jag är fransk, det skulle man vara. Och du vet det där som hela
nej, jag vill höra mer, Andy, innan du fortsätter. Säg det vad han sa.
Men varför är jag inne på franska? Ich heiße Gulan. I'm sorry, Ann, I fell to sleep after the beach. Då har han liksom surfat hårt. Och somnat och vaknat upp till sin sunkiga hyresetta som de hyr där då. För han var ju där vid vintern eftersom han då var med i tyska landslaget.
Nej, men inte igen.
Nej, men du vet, jag kan fortfarande erinna mig den där känslan när hela kroppen genomströmmas av så här, det var inte över. Den, liksom, den fantastiska sagan, det var inte över.
Det är som ett filmiskt slut.
Precis, så bara, för vi skulle nämligen åka hem dagen efter.
Aha.
Så det skjutsade han hem mig i sin lilla bil då, för jag har ju sovit där. Och då kommer då min pappa, min stora tjocka far, för då vill han hälsa på min kavaljer som jag har sovit hos. Ja, men du vet ju kör det, så ser jag honom komma gående. Du vet, det är ungefär som att se så här, en ångvält komma gående. Man bara så här, det slutet är nära. Jag säger ut, nej pappa, nej pappa. Jo, jag vill hälsa på den unge mannen. Man så här,
och sen så då, man skämdes också för sina föräldrar på den tiden som är helt ja, patenterat nej, 80- det, och 90-talet. Nej, det gör man ju inte längre.
Nej, jo, i filmen Sune igår så skämdes han över sin
jo, det kan man ju för sig förstå. Men alltså så här, det tillhör ju en yngre ålder att man skäms. Jag är ja, pin, ja, ja. Jag är pin nu.
Då var jag ändå 16, ungefär som att Ossian skulle skämmas för mig. Det men, finns inte.
Nej, det går
så här
inte.
Min mamma, eller?
Jo, han skäms för dig. Jag skäms för dig.
Ja, alla skäms för dig. Men du ska älska dig själv. Nej, men jag, för om det inte, om jag hade gått hem då 5 minuter, för det fanns inga mobiltelefoner liksom. Det gjorde ju inte.
Nej.
Då skulle den semestern för alltid vara förstörd.
Ja.
Även fast det var en jättekul semester för Pyttan och de kom dit och bla bla bla.
Men det skulle bara vara till en semester. Det
ja,
skulle inte varit så mycket mer än det.
Dit, då liksom, då var det helt plötsligt en semester att minnas. Sen skulle vi tågla på sommaren, men det blev alla.
Men jag kommer ihåg, vi pratade faktiskt om det igår, att vi åkte till Italien, jag och Joel, på vår första liksom, semester tillsammans. Och alltså inte den som var i Rom, utan när vi körde på sommaren där och skulle bila i Italien.
Just det.
Och då kom vi till Pienza i Toscana, en liten så här uråldrig jävla by. Alltså så här, det har inte hänt någonting där.
Mysig.
På 800 år. Nej, men alltså det var så vackert och så mysigt så att det går liksom inte att beskriva.
Ja, det var inte så pittoreskt att det liksom inte fanns någonting, så att det så här blev tvärtom effekten att man bara okej, här sitter vi typ.
Nej, det var alltså en helt ljuvlig liksom liten stad.
Och då var ni ganska nykära.
Ja, men resan dit hade ju kantats av att Joel var åksjuk, snorsjuk och allt vad det var. Och
jag
var
mycket riktigt problem.
Ja, var mycket problem. Jag var riktigt irriterad.
Mycket gamnacka också.
Ja, eller? Ja, nej men alltså, orkar inte.
Du undrade att du undrade varför du hade blivit kär i en gubbe.
Ja, men jag fattar inte så här. Om jag nu ändå träffar en yngre kille, varför var jag tvungen att träffa någon som var liksom 105 i själen? Jag kunde lika gärna åka på semester med en gamling.
Min pappa kör.
Kör, pappa kör. Det var som jag och Göran skulle vara på semester. Men sen så vet du, så bodde vi liksom på ett litet hotellrum där man hade lämnat nyckeln hem hos liksom ostaffären precis bredvid. Vi kom upp dit, jag var skitförbannad, det var 1000 trappor att gå upp i det här stuprörshuset liksom. Och så kom vi in på rummet, så var det så vackert, kostade inga pengar att bo där. Det var så gammalt, bedagat, men liksom ändå helt perfekt. Och så är det så stenfönster och utanför ligger bara de här toskanska fälten i guld som bara lyser, och de här enarna som är så otroligt så här toskana i det liksom. Och sen på kvällen så, ja, såklart så missar vi hela restaurangslotten för vi låg väl pippa eller vad fan vi håller på med. Och sen så kommer vi ut på kvällen, så hittar vi liksom ett litet kryp in på hörnet som var helt oplanerat. Det var inte alls dit vi hade bokat bord, och vi hade fått massa tips och hej och hå. Och det blev liksom den perfekta aftonen, och så kommer det in någon trubadix, alltså som en italiensk film, och spela lite, och så sitter ett amerikanskt par där som vi börjar tjabbla lite med och ha jättetrevligt, och sen så går man hem så här romantiskt småberusade på kvällen. Den kvällen var helt oplanerad. Det fanns ingen regi runt den. Alla andra kvällar fanns det liksom en plan runt, förstår du?
Det blir den bästa.
Det blir den bästa.
Men man tänker det som ändå kommit upp lite på tapeten senaste åren, så här PMS, vilken cykel vi har, hur jävla mycket det påverkar många kvinnor, man blir psykiskt galen liksom, hur ägglossning, man kan så här, gå ner i svärta, man kan bli euforisk. Jag var ju på en jätteromantisk weekend då i Venedig med mitt ex, vi var så här, nykära och skitade, och hela helgen var bara som att jag var inne i en mardröm.
Nej.
Jo, du vet, allt var så svart. Det var sån
ångest. Ja, du hade PMS.
Ja. Men party. Det tänkte man ju inte på när man var liksom i den åldern. Eller vadå, det kanske man gjorde. Men
man fattade ju
nej,
inte.
Nej, men håller vi inte alltid på att identifiera det? Man mår väl dåligt ibland ändå. Men du vet, som att jag ville dö.
Ja.
Du vet, sån svärta. Så bara så här. Och vi skulle käka någon middag. Och så här, jag hade bara sån ångest. Och jag bara, du vet, jag ville bara åka hem. Var vi än var, även på dagen när det var ljus. Och på kvällen så blev det mörkt. Och jag bara så här, som att jag var förföljd. Du vet, helt vedervärdigt. Så jag bara kände att jag måste fan tillbaka till den där ön. Och återröra den.
Ja.
Ja, men det är så hemskt ju. Det var 3 dagar. Sen samma dag jag kom hem, då bara, då var jag liksom över.
Nej.
Jo.
Fan.
Så det är väldigt, väldigt, väldigt olika. Men jag tänker också att det är så jävla mycket med slumpen att göra hela livet. Jag tycker det är så jobbigt.
Vad man föds, man får privilegier. Alltså det är så hemskt tycker jag. Både du och jag har varit på såna här biståndsresor, och så ser man de här tjejerna som är så här helt fantastiska, eller killarna, whatever liksom. Och så bara så här, men du råkade födas här. Det var din lott i livet. Alltså, jag har ju fötts i den typen av land, men fick en annan lott i livet. Vi skojar ju lite om det där i våran show nu i helgen. Om våran lott i livet. Kan du dra din lott i livet så du förklarar för lyssnarna vad vi driver med?
Ja, men vi driver ju med varandras lott i livet. Jag driver ju med Anita och liksom spelar på att hon bor på Östermalm, en yngre kille, superinfluencer. Men alltså jag är fembarnsmamma som lever med en man som jobbar på fabrik, och vi bor i stans utkanter i Vasastan.
Odenplan. Ja, femma.
Femma har bara en liten eldstad nere vid.
Öppen spis.
Ja, herregud. Nej, det var så roligt. Det kom. Men jag måste bara berätta ett till sista semesterminne.
Ja.
Jag måste bara få in slumpen. Som sagt, jag är en människa som är väldigt uppe i mina känslor. Det går snabbt. Jag kan vara jättekär och sen så blir jag jättekär någon annan. Och sen hit och dit och fram tillbaka. Så det jag tänker på att jag ändå var tillsammans med mitt ex i 13 år.
Ja. Alltså,
när det ändå var så mycket turbulens och barn. Och jag vet inte. Det är motsägelsefullt, känner jag.
Det där är så jävla konstigt. Alltså, jag kände flera gånger att så här, jag kan bli så här, blixtförälskad i olika människor åt olika håll. Och så vet jag att det hänger ihop med ägglossning och PMS och allt vad det är. Och sen så är det över. Alltså, men det kunde man ju inte veta förr i tiden. Nej. Eller jag var i alla fall inte så EQ-smart.
Nej.
Så att jag så här, fattade, ja, men nu har du ägglossning. Det tog mig kanske på riktigt plus 30 sex att fatta. Att så här, fast det där hänger ihop med...
Så många ägglossningsbarn. Ja,
så många ägglossningsbarn. Ja. Och liksom kan verkligen så här, emotionellt involvera mig i en annan person. Och sen så vet jag att så här, ja, men nu vet jag att det inte, det är bara ägglossning.
Men det är så mycket sliding doors ändå.
Absolut. Samtidigt kan jag vara så här, jag tänkte en gång till på A Star Is Born. Alltså det finns ju två tankar som har slagit mig med den filmen. Dels så tycker jag att det finns någonting spännande i män som så här, inte ger upp. För hon refuserar ju honom ganska många gånger innan. Men han går liksom aldrig över någon så här, till någon stalkergräns.
Nej.
Men han är precis under den.
Bradley Cooper.
Ja, Bradley Coopers karaktär som fortfarande inte vet namnet på.
Jack.
Maybe.
Nej, jag spelar det. Det är inte riktigt.
Och varför svarar jag på engelska för det? Jag vet inte. Och det tycker jag var fint. Och det gjorde ju Joel med. Han gav ju liksom inte riktigt upp. Jag refuserar honom jättemånga gånger. Eller bara liksom inte hörde av mig och bara, ja, vi hörs om ett par veckor, bla bla. Alltså sådär.
Gjorde du?
Ja, jag var ju ärsle.
Superärsle. Jag märkte när vi var i Thailand när du låg där inne.
Ja, men då var ju för fan, då var ju tokkär. Men alltså, han höll ju ändå på att jobba hårt från januari. Jag bara, ja, vi hörs, bla bla, det blir bra. Kul, hej hej. Alltså, han var, och till sist så skrev han faktiskt så här, vet du, om inte du så här hör av dig nu, då kommer jag lägga ner.
Mhm.
Och jag var så här, nej men då var jag så här, ett, vad har jag för så här skyldigheter till honom? Men två, det är i och för sig lite taskigt, han är ändå ganska härlig. Ja, så att så här, det var också lite så här slumpen. Men sen så, insikt nummer två med filmen, det är ju, det finns ju en annan metafor i 70-talsfilmen att han så här, tar livet av sig för att han känner sig värdelös och kopplad till spriten, alltså den med Chris Christopherson. Men den metaforen som faktiskt tycker jag är i A Star Is Born, den här versionen med Lady Gaga och Bradley Cooper, är ju att han inser att han är ju, han har ingen funktion längre som man. Han står ju bara i vägen för Ally att skina liksom. Så att han så här, han gör avkall på sin art för att så här, låta kvinnan stå i centrum. Och nu har det faktiskt kommit ny forskning från Kina där de har visat sig att kvinnliga möss kan reproducera sig utan en man. Och det här då ska kunna på sikt gå och översätta till mänskligheten. Så att männen håller ju på att avpoliteras som art. Nu är det ju säkert ett par hundra år dit. Men det är det vi sakteligen ser.
Men det handlar ju också om det som du och jag ofta snör in på, att människan är som djuren. Men vi håller ju på att ta oss bort från det. För det har alltid varit så här, största, vackraste handen på savannen som vi måste försöka liksom få, ja men, ligga med för att vi ska få de finaste barnen och den bästa genmassan och hit och dit. Men nu är det inte riktigt så längre eftersom vi, som du säger, snart kan reproducera oss själva.
Alltså vi är mer, vi är närmare en robot än en grottmänniska, alltså utvecklingsmässigt.
Och alla de här yrkena som har varit så fina innan, som ingenjör och liknande, det kommer ju snart också vara...
Kvinns.
Alltså, alla de, vad ska man säga, alla de givna liksom mansrollerna som läkare, ingenjörer, bla bla, allt det där håller på att tas över. Så då måste liksom, allting måste ju på något sätt...
omdefinieras.
Ja, så att kvinnan blir ju verkligen...
den nya mannen.
Ja, den nya det. Eller hen.
Ja.
Och då måste ju säga, då är manligheten liksom, det måste ju omdefinieras totalt. Det är ju det som Mia Skäringer tar upp väldigt mycket i sin show här som jag
No More Facts to Give.
Hon liksom på ett sånt jävla snyggt sätt bara berättar utifrån sina egna erfarenheter också hur jävla mycket man tar för givet att det ska vara på killarnas villkor. Allt från så här ligget till orgasmerna, till vem som ska göra vad hemma, till vem som ska älska och lappa ihop och få tillbaka hit och dit. Och hon tar också upp de här manliga genierna, läser deras liksom självbiografier, såna absurda grejer som när man liksom plockar ut meningar i, så här, men bara ta in hela manligheten, bara ställ dem liksom i någon låda och sen bara stänger vi igen ett tag och sen får de tänka över vad de håller på med. Men också så här, hela hennes persona, det var ju någon som skrev att hon är liksom, hon är en folkrörelse på något sätt.
Ja, exakt, och det är den recensionen hon har fått, att det här är, och det verkar alla som har gått därifrån också känt, att det här är liksom ditt väckelsemöte.
Nej, men det som är, och som många andra kvinnor också gör just nu, man liksom på något sätt blottar sig själv, för att det finns ingenting att blotta. Det är bara kvinnan.
Mm.
Det är den vanliga kvinnan. Det är liksom, eftersom männen i alla tider har satt epitet och roller, hur vi ska se ut, hur vi ska vara, vad vi ska säga hit och dit, så är det egentligen bara en chimär.
Mm.
Så när liksom Mia Skäringen kommer in,
grejen med Mia är ju att alla vi som redan vet om det här, vi är där, men också de som inte tänkt på det här, de är också där. Hon fångar in alla. Och det är inte så många som har den effekten. Det är som att så här, alla vi som är antirasister, vi vet ju redan att så här, man inte ska rösta på SD. Och så att det är lite att predika för liksom, sin församling. Det händer ingenting. Men det Mia har lyckats med, det är att hon lyckas predika för de som inte är intresserade.
Och hon är ju liksom jävligt hård. Hon är ju liksom jävligt naken på bokstavligen. Hon är liksom, hon är ändå dömande, men hon liksom är förstående. Men alla män som sitter där, man tänker så här, vad är det som gör att de ändå går dit? Det är ju också att hon samtidigt är förlåtande. Förstår vad jag menar? Men jag bara är så jävla imponerad. Liksom, jag kan fortfarande inte riktigt så här, jag förstår inte riktigt vad jag har varit med om. Förstår vad jag menar?
Nej, men jag förstår. Men gud vad coolt. Och jag tycker det är så coolt att Helena Bergström har regisserat den också.
Nej, men det är också så här, det är så jävla tajt. Det är liksom ett manus som inte så här, en enda gång är någon minsta att man så här, stör sig lite grann. Hennes mimik och hennes liksom kroppsliga Papphammars relief, så allting är så här, in i minsta detalj, typ det proffsigaste jag sett. Alltså det är så här, det är liksom, vad ska jag säga? Det är sån internationell högklass att det säger.
Otroligt. Bizarrt. Jag har ju sett alla hennes andra föreställningar live, och hon har ju liksom, hon har ju slipats med sin tid. Och sen har ju på något sätt hennes budskap helt plötsligt allierats med samtiden. Alltså helt plötsligt är hennes... för hon har legat lite före tidigare liksom.
Absolut.
Och då har det varit så här, ja just ja. Men det har varit svårt att ta sig till. Men helt plötsligt står samtiden i samma nivå som Mia Skäringer. Och det är väl det som är det coola liksom.
Men hon får ju också framställas som så enkelt det som är så himla himla svårt.
Mm.
Och just det att vi måste omdefiniera våra pojkars roll, att säga att man inte ger dem en bild av vad eller hur de ska vara, utan de måste också få gråta och vara svaga. Och jag tampas ju lite med det där med Bobo. För han är ju liksom en otrolig mjukis, superkänslig, vill gärna omfamna också lite the wine. Han är liksom en liten drama queen.
Men det är ju min också.
Ja.
Tom Allan, superkänslig, skvallerbytta, kramig, mammi som 17. Alltså så här, mjukis, vill vara, mysa.
Och det, för mig som liksom har fyra andra pojkar som är precis tvärtom, så blir det här, jag kan liksom, jag märker inte själv att jag ibland tycker liksom att det är lite irriterande.
Ja.
När han liksom, när Frasse går efter honom och man är så här, hjälp, hjälp! Så här.
Penny är ju tusen gånger grabbigare, jo, ur ett gammalt könsmonster.
Det måste väl ändå finnas någon form av konsensus. Han är ändå så här, 4,5. Han måste kunna, kan ju inte spela omkring, vara livrädd för att hans brorsa går 20 cm bakom honom.
Eller nej, men, och jag skulle också vara rädd för Frasse i och för sig. Jag är rädd för honom. Han är ju tok i huvudet.
Okay, men det jag menar att man hela tiden tror att man är så normfri i själen, bara hitan och ditan, alla får vara hur de vill och fram och tillbaka, men att vi liksom på riktigt måste så här, liksom krossa alla föreställningar om vad könen ska vara och sen, men bygga upp det igen som en jävla fågel Fenix.
Men det märker man ju, de jobbar ju stenhårt tycker jag i alla fall i, nu vet jag inte hur det funkar i hela landet, men i alla fall i förskolor och skolor i Stockholm, att man pratar väldigt mycket om människan. Då sa den människan, märker jag att de säger rent retoriskt, och då sa, istället för använder könens betingelser, alltså hon och han. Det är väldigt viktigt när de är små. Det är en pojke, det är en flicka, den är brun, den är vit, den är arg, den är glad. Alltså där behöver man liksom de typerna av stereotyper för att på något sätt så här, skapa ett ramverk för vad det är man upplever och ser och kunna också översätta det verbalt. Men när de är lite större så pratar de om människor. Det tycker jag är lite coolt.
Mm. Ja, men jag tänker, det är inte så svårt. Det är ju som med allt annat, man bestämmer sig. Man säger åt barnet, men nej, svär inte, eller säg inte så, eller vad det än är. Så kan man ju också vara på dem med sådana könssaker. Alltså, får det framstå lite mer neutralt liksom. Men så blir man ju rädd, så tänker jag, men gud, om Bobo är sådär mjuk, kommer någon komma åt honom? Det är mer sådana grejer, att det är djungens lag där ute. Det är mer sånt jag tänker på, att jag vill liksom, jag vill skona honom från att jag blir hoppad på något sätt.
Mm.
Det är också något nytt för mig. Jag har ju så här, jag har ju tre grabbar mm. där överst. Och deras pappa är ju liksom mjuk på ett sätt, men också väldigt liksom karig på ett sätt. Ja, men du vet.
Ja, ja, polarna, grabbarna.
Ja, men på ett sätt. Det är liksom fyra unkisar som bor där hemma. Och det är liksom kärlek och hit och dit. Men jag menar, det blir väl så när det bara är killar.
Mm.
De skapar ju sin egen värld. Liksom. Det är ingen som går omkring och härjar med dem som, nej, men, jag gör.
Och, nej, men precis. Samtidigt tänker jag så här, i en syskonskara med bara flickor så kommer du hitta en väldigt grabbig tjej.
Absolut.
Och du
absolut.
Kommer hitta en väldigt flickig tjej mm. och så vidare. Du kommer ju alltså, du skapar ju samma roller. Det här hänger ju inte egentligen ihop med könen överhuvudtaget, utan mm. det här är ju karaktärsbeskrivningar.
Mm.
Som precis som en vildhästflock där alla måste ha olika roller för att flocken ska överleva.
Mm.
Så de här dragen kommer ju vara till nytta i framtiden. Nu mm. kanske det är svårare att definiera när de är så små. Mm. Men det finns ju en anledning varför de här personerna har fått de här dragen.
Men det som slog mig i alla fall dagen efter, när jag liksom hade smält hennes show lite mer, är att det som måste ske från allra första början är att det måste på något sätt, så allt måste kvoteras in från början.
Mm.
Allt. Det måste vara så här, 50% lagställd föräldraledighet, 50% bla bla. För innan vi når 50%, då kan liksom inte våra roller omdefinieras.
Nej.
För det enda sättet är att nå jämlikhet och inte bitterhet och inte utmattning för kvinnor och bla bla bla. Det är om vi delar på allting.
Ja, men det jag har ju varit så här svin, alltså där är jag ju stenradikal. Jag tycker att det ska lagstadgas 50-50 i föräldraledighet. Och sen som någon behöver så här, det funkar inte med mitt jobb. Ja, men då får man ju se till att öka mm. på ROT eller RUT eller vad fan mm. det heter, så man kan ta in hjälp.
Mm.
För att så här, det som sker i förlängningen är ju att så här, kvinnor får en sämre pension för att vi är hemma mer med barn.
Mm.
Så det vill säga att vi blir ju fattigare på ålderdomens höst. Så att det, så här, det här, och det här skiktas ju hela livet. Så att så här, vi, om vi ska kunna ta lika mycket ansvar och få samma förutsättningar i samhället, då måste det vara 50-50. Mm. Och det sätts redan vid föräldraledigheten. För där börjar vi haka efter. Mm. För är vi då föräldralediga mest, då kommer mannen få en lönebefordran eller kanske uppgradera sitt jobb. Det vill säga att när barn två kommer, då kan inte han vara hemma den gången heller, för då är han så långt fram i sin karriär och så vidare. Så det här mönstret liksom blir att vi hela tiden måste anpassa oss efter mannen, vilket vi vill eller inte.
Ja, och jag tänker, när jag hade Ossian, min första son, då, om någon hade sagt till mig efter 7 månader, så här, eller 6 månader, nu ska du gå tillbaka till jobbet, då hade jag ju så här med näbbar och klor
mm.
hållit mig fast med min lilla bebis, så här, då får jag döda mig först. Men om det hade varit lagstadgat, precis som allt annat, som så här, man får inte röka inomhus på krogen, det är inte sambeskattat längre, nu ska vi köra höger trafik, bla bla bla. Människans hjärna, så mm. jävla formbar. Några månader senare bara, är det någon som röker inne? Och det är det som också händer, tänker jag, med allt som har med liksom sexlivet, att vi hela tiden tar för givet att det så här, mannen ska komma. Ja, men precis som hennes roliga karaktär Gulletussan.
Ja.
Så jag blir det, hur pratar hon? Det
är ja, hon pratar så här. Ja. Ja.
Hon har blivit övergiven, Mattias, hennes hockeyproffs.
Ja, hennes hockeyproffs, ja.
Hon har träffat en yngre tjej.
Ja.
Så att nu ska hon då in i pausen och dansa då, någon sexig dans. Hon ska vinna tillbaka pappi.
Ja.
Liksom. Och det är så sorgligt, och så berättar hon så här lång monolog då, att hon har fått en orgasm, det har hon. Men hon gillar ju liksom, det är hon, alltså som tjejer då, alla gånger bara säger, vad vill du lägga satsen? Men du vet, på stjärten, du vill ha på brösten. Kanske ögonen. Sen är man blind i 2 veckor för sjukskrivning. Men det gör inte, du vill ha ögonen.
Min bästa kompis någonsin från Strömstad, hon fick den frågan. Alltså utav en, alltså vi som bodde i Strömstad, vi var liksom inte helt med i matchen när det kom till det här med killar och porreriet. Vi var liksom, vi hade levt i egen liten bubbla, kan man säga.
Mm.
En liten fiskeby. Så då var det en cool göteborgare som var där på besök på sommaren och skulle porrsexa sig med henne. Han bara, vad vill du höra? Hon bara, ja, du kan väl lägga på golvet. Ja, men hur som helst, jag är så pepp. Jag har köpt biljetter nu till mars, jag ska verkligen se den. Men det är så mycket roligt. Men jag har tänkt på det här senaste året med podden också. Det är lite som att vi har förlorat vårt skratt. För vi har också varit tvungna att så här, omdefiniera oss, vad vi
inte
är. Inte idag.
Det som det handlar om jag bara får avbryta dig, det är ju det här att man säger att man hela tiden vill bli älskad för den man är. Och då älskar ju Jesus en för den man är.
Så måste man ju veta vem man själv är också.
Precis. Dels måste man veta vem man själv är. Sen går det ju aldrig att bara bli älskad för den man är. Det finns ju vissa liksom regler och konventioner och jag menar osynliga liksom rubriker på hur liksom människa ska vara för att bli älskad. Så det är liksom... Förstår du? Man kan inte vara vem som helst. Man kan inte vara Hitler och bli älskad. Man kan inte vara ett ärsle. Man måste liksom vara en bra människa för att kunna bli älskad. Så är det ju.
Ja, så det är ju det som är grejen med det vi pratade om i början. Att du och jag så här, egentligen inte riktigt kan hantera att bli älskade heller.
Mm.
Med liksom tal och bli bortskämda på det där sättet. För du älskar alldeles för mycket.
Mm. Men jag ska
se till att bli värd och bli älskad också.
Ja, det får vi får tänka på det till nästa gång.
Ja, det tycker jag låter som en bra idé.
Ja, för jag ska ju i parterapi på fredag. Där kanske vi kan prata lite om det.
Spännande, jag återkommer. Puss och kram, tack för att ni lyssnar.
Hejdå.